Okej, bismillah rahman rahim. Det är min ära. Inte det är min ära. Det är en... Jag är så dålig att komma igång. Mm. Sen så rullar det på.
Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Jag heter Sally och detta är podcasten som hjälper dig förstå Allahs ord och där vi träffar spännande personer och samtalar med dem om hur Koranens budskap påverkar deras liv. I den senaste rapporten från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysningen där man undersöker ungas attityd till droger visade sig att niondeklassares inställning till narkotika har förändrats markant mellan 2003 och 2019. Många unga har fått en positiv inställning till legalisering av cannabis. I rapporten får vi veta att mellan 17% och 18% av gymnasieungdomarna och 7-8% av högstadieeleverna säger sig ha testat narkotika. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysningen konstaterar också att tillgången till narkotika har ökat i landet under 2000-talet och att droganvändningen har generellt ökat i landet. Med dessa dystra siffror i vår vetskap ska du idag få lyssna på en gripande och berörande berättelse om en ung flickas kamp för att bli fri och kvitt från sitt drogberoende. Du lyssnar på poddavsnitt 151 och i detta avsnitt berättar Nishna om hur narkotikamissbruket eskalerade väldigt fort i ung ålder. Hur hon nästan förlorade livet i en överdos. Hon berättar också om vägen ut ur missbruket och hur hennes tro, islam, blev en viktig andlig väg ut ur beroendet. Resan var inte lätt, men idag är hon drogfri, alhamdulillah. Och idag inspirerar Nishna andra till ett drogfritt liv via bland annat hennes Instagram-konto Lesson from Past. I ett av hennes många inlägg på hennes Instagram-konto skriver hon bland annat: "Så såg mitt liv ut under ett tag. Jag hade fastnat helt i drogerna och det eskalerade mer och mer. Jag försökte flera gånger sluta och jag ville verkligen sluta, men jag klarade inte av abstinensen och alla känslor som kom i samband med avtändningen. För så fort jag inte tog något så kom allt i kapp mig som jag stängt undan så länge. Med drogerna kunde jag vara kall, kaxig och okänslig. Det var vad jag trodde jag ville vara." Slutcitat. Men innan du alldeles strax ska få lyssna på mitt samtal med Nishna så vill jag kort berätta mina tankar om varför dessa samtal och intervjuer på Koranpodden är så viktiga. Jag ser Koranpodden nämligen som en viktig del i arbetet med att dokumentera svenska muslimers erfarenheter, livsupplevelser och kunskaper. Detta viktiga arbete är naturligtvis bra och positivt för oss, för vår samtid. Men mina tankar går också till framtida generationer av unga muslimer som kommer födas i detta land. Jag vill att de ska ha ett brett och omfattande arkiv där de kan gå tillbaks till för att lära känna sina rötter och lära sig av de utmaningar som vi gick igenom. Vilka frågor som var viktiga för oss, vilka problem och frågor vi brottades med och var vi fann vår hopp, vår styrka och trygghet. En digital fontän som de kan dricka ur när de känner att de törstar efter vägledning och motivation i livet. Samtalen på Koranpodden är som när du tar en familjebild med din mobiltelefon. För stunden är bilden kanske inte så viktig och unik, men om du tittar tillbaka på bilden efter 10 eller 20 år så väcks gamla minnen. Bilden blir mer värdefull och den säger dig mer. Det är så jag vill att Koranpodden ska fungera, inshallah. Så må Gud välsigna arbetet och belöna alla som på olika sätt stöttar och möjliggör detta. Amin. Okej, nog med mina tankar kring varför Koranpodden betyder så mycket för mig och förhoppningsvis för dig också. Här kommer nu mitt samtal med Nishna och hur Allah räddade henne från drogmissbruk som nästan tog hennes liv. Det är en ära att ha Nishna från Lesson from Past. Det är så du heter på Instagram. Hjärtligt välkommen Nishna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Tack så mycket.
Du har startat en Instagram-konto, om jag har förstått det rätt, ganska nyligen.
Ja, men det stämmer. Det var nog inte alls länge sedan jag startade faktiskt.
Mm. Och hela tanken, eller du får rätta mig om jag säger fel här, men när jag läser dina posts på Instagram så handlar det om din bakgrund och att ha varit drogberoende och göra sig fri från det. Och när jag läste det och att du har gått ut med det liksom och pratar om det här, jag tycker det är så starkt och det är ett jätteviktig fråga och problematik som vi måste lyfta fram och diskutera. Vad är dina tankar kring det?
Ja, men alltså jag har velat starta eller liksom börja med någonting ganska länge. Jag har funderat just kring det liksom, att det är många muslimer framförallt som lider av ett drogmissbruk eller andra beroenden också överlag. Kan vara shopping eller spel eller vad som helst. Och så har jag funderat lite, ja, men hur ska jag nå ut? Hur ska jag börja? Och så har jag spånat lite och sen kom jag fram till att ja, men ett Instagram-konto. Där kan man ju börja och se vad som händer helt enkelt och berätta min egna historia. Ja, bara för att se vad som händer.
Mm. Jag tänkte att vi skulle börja med att du berättar din story om att ha växt upp och hur du hamnade i det här med missbruk av droger och så vidare. Du får mikrofonen och du får köra och berätta vad du känner dig bekväm med.
Ja, absolut. Nej, men alltså jag började, alltså jag mådde ganska dåligt som barn, vad jag kommer ihåg redan liksom som väldigt ung. Jag minns att jag hade panikångestattacker redan när jag kanske var 10 års åldern. Och alltså där började väl redan, ja, men liksom andra beroende som socker och mat, fast också det här med att jag åt inte ibland och ibland åt jag för mycket och ja, men sådär. Jag tror att det handlade mycket om kontroll. Jag ville ha kontroll på någonting för att jag kände att jag inte hade kontroll i min familj och i mitt liv. Mm. Det var jag i alla fall kommit fram till under de här åren. Och så det började väl. Jag har andra beroenden i min familj som också är beroende av saker. Och ja, så när jag var runt 13 års åldern så började jag hänga med lite äldre personer. För jag var ganska tyst och tillbakadragen i skolan, på min skola då. Men på fritiden så hängde jag mycket med några äldre från en annan skola. Och där på utsidan liksom från min skola och familjen så var jag jättebråkig. Så ja, jag ville passa in i deras gäng och så jag började slåss med dem och ja, men hålla på med mycket stökigheter. Så det var så det började. Det blev som en inkörsport där att jag började hänga med dem som var äldre helt enkelt. Och ja, jag hade mycket tankar. Jag hade jättesvårt att sortera tankar och jag hade jättesvårt att hantera känslor. Vilket gjorde att första gången jag testade att röka på så insåg jag att men mitt huvud blir tyst. Det blir tyst i mina tankar. Jag kan helt plötsligt stänga av de här jobbiga känslorna som jag känner hemma eller som jag kände i min skola. Och det var på något sätt, för mig var det att där var jag fast. Mm. Alltså jag fastnade där för att allt jag ville var att stänga av. Jag ville stänga av mina känslor, jag ville inte känna det här jobbiga som jag var med om i min omgivning då. Men jag märkte också ganska snabbt att röka på funkar inte för att det luktar för mycket.
Mm.
Och då kan ju folk upptäcka.
Just det.
Så, då är det så här, ja, lite så intressant att jag vet inte varför jag... Men jag kommer ihåg att mina föräldrar sa att det är så där, att man inte ska röka och man ska inte snusa och göra sådana saker och det luktar illa och så där. Så då tänkte jag så här, nej, men jag kan inte röka på för att det luktar för mycket.
Mm.
Och jag kommer bli påkommen och det vill jag inte. Så jag började ganska snabbt gå över till tramadol och benzo.
Mm.
Och i början var det lite då och då när jag hängde med mina vänner. Mest på fritiden så där. Och sen gick det över till att bli oftare. För att jag märkte ju att det funkar. Så jag började, det gick från att vara några dagar då och då.
Var det samma effekt som att röka på att tankarna försvann och du bara kunde liksom slippa att tänka på det jobbiga?
Ja, fast bättre nästan. Eller jag upplevde att det var bättre för att jag blev väldigt avtrubbad.
Mm.
Alltså benzo och tramadol är ju ganska starka smärtstillande eller oftast lugnande så här. Och det var det jag sökte, så jag blev lite så där. Jag satt tyst hela tiden, ingen energi. Ja, men hade man liksom sett mig utifrån nu, för jag tog inte så mycket i början, då var det ju som att ja, men hon sitter där reserverad och tyst och inte liksom bryr sig om andra människor och sådär. Så det märktes inte så mycket utåt i början, om man säger så. Så ja, det gick snabbt över till att bli varje dag. Jag hade med mig i skolan och det eskalerade ganska snabbt. Så när jag var i 15-årsåldern så tog jag droger varje dag, helt enkelt.
Det är jätteung att vara 15 år och ta det varje dag. Hur tänkte du kring det? Liksom, hur var dina tankar i den åldern att ta droger varje dag?
Alltså, dels var det ju väldigt jobbigt för att jag hade ju ingen inkomst.
Mm.
Så här, vad skulle jag liksom... Ja, det kostar och det kostar en hel del. Så bara där var det ju liksom det här jagandet, att hela tiden hitta droger var ju jättejobbigt. Det var väldigt energikrävande. Hitta så billigt som möjligt. Ska man hitta någon som säljer? Man ska ha råd med det. Det var väldigt sådär många grejer som skulle klaffa för att det skulle funka. Vilket inte alltid gjorde. Eftersom att jag var 15 år och hade typ veckopeng. Och ja, men så då fick jag ju liksom ibland gå utan. Och då hade jag ju sån sjuk abstinens.
Mm.
Och då var jag inte rolig att ha att göra med hemma. Då kom jag ihåg att min mamma, hon trodde jag ju var någon sån här jobbig tonåring som bara, för att jag höjde musiken, jag smällde i dörrar, jag skrek, jag liksom så här. Mm. Men det handlar ju egentligen bara om att jag hade abstinens de gångerna då.
Det var ingen som misstänkte att du tog droger då?
Nej, alltså helt ärligt så har jag pratat med folk som kände mig på den tiden som inte visste det då och frågade om de misstänkte någonting. Och alla säger att nej, men vi tyckte att du var väldigt annorlunda och att du agerade ut mycket och så här. Men, ja, men som exempelvis mina föräldrar jobbade väldigt mycket, var inte hemma så mycket. Vilket gjorde att ja, men de såg inte hela... mig hela tiden. Så det var väl också den här grejen att det, jag tror att om de verkligen, verkligen hade engagerat sig så hade det liksom kanske kommit fram i den åldern, kanske. Det vet man inte, men jag kanske att det hade varit så. Mm.
Så du håller på att ta de här drogerna. När kommer brytningen? När känner du att du kan inte hålla på så här? Någonting måste förändras?
Mm. Alltså, jag tror att jag fattade att jag var missbrukare när jag var runt 16.
Mm.
Då började jag förstå att det här är ett problem. Att det här är inte roligt längre. För i början var, alltså, jag tycker inte man ska himla om det här, men det brukar vara, alltså för mig var det var roligt i början, det var kul med vissa grejer, vi hade roligt och sådär, men det är inte roligt, det blir väldigt snabbt ångest och abstinens och det blir jobbigt och det blir tungt och helt plötsligt så hjälper inte drogerna på samma sätt som de gjorde i början, för man blir van vid dem.
Mm.
Så helt plötsligt så börjar det gå längre och så är man van och så typ måste man ta mer och så kostar det mer och så blir det bara, ja, det blir bara värre och värre. Så när jag var 16 ungefär där så började jag förstå att jag missbrukade. Och då hängde jag med rätt farliga typer, farliga människor och ganska dåligt umgänge. Och det började också märkas sådär. Jag var med om väldigt många olika jobbiga situationer, allt från misshandel och liksom våld och sådär. Och då började jag nog förstå att det inte var det här som jag kanske trodde. Det var inte så lätt längre som jag tänkte att det var i början. Men samtidigt så hade jag kunde inte sluta. Jag försökte flera gånger. Och jag kommer ihåg att jag bad till Gud så många gånger, alltså att jag bara jag vill jag orkar inte mer. Jag vill inte leva, jag vill sluta, och att han skulle ge mig något tecken på att jag skulle kunna ta mig ur det här på något sätt. Så det var jättejobbigt under den perioden när jag var runt 16 där.
För om jag inte minns fel, när jag läste på din Instagram inlägg så kände du liksom att Gud lyssnade inte på dig, att han hade övergivit dig. Stämmer?
Ja, precis, för jag har alltid varit troende. Och jag är född muslim och alltid varit troende på något sätt, men i min familj så har vi alltid fått göra som vi vill. Alltså har de på något sätt ändå velat att vi får välja vad vi vill liksom, för att det ska vara rätt. Men jag har alltid känt att jag har varit muslim från första början.
Mm.
Men jag tyckte att han hade övergett mig, för det hände ju ingenting. Jag tyckte jag får ju inga tecken och det, jag slutade inte knarka och så här. Men egentligen så, om jag tittar tillbaka på det idag, så gav han mig tecken hela tiden.
Mm.
De gångerna jag gick för att köpa droger och det var slut. De gångerna jag hade abstinens i flera dagar och egentligen hade bara kunnat tända av helt och sluta.
Mm.
Alltså massa sådana här små grejer som jag har märkt idag. Att, aha, om jag bara hade liksom haft lite mer tillit till Gud och liksom verkligen förstått att om han är med mig hela tiden, då kanske jag hade kunnat klara av att sluta tidigare.
Så jag tänker på dem, så den gradvis liksom uppvaknande, att du inser att du inte kan hålla på med det här. Är det något som händer som gör att du totalt bryter, eller får du hjälp från någon?
Ja, men jag tränade thaiboxning faktiskt under en tid när jag var, ja men jag började väl där när jag var 15-16, kommer inte ihåg exakt. Thaiboxningsklubben var det var det enda stället jag kände att jag kunde vara mig själv. Jag var det enda stället jag kände att jag fick ett lugn. Jag kunde nästan få lite samma lugn i mitt huvud när jag tränade thaiboxning som när jag tog droger.
Mm-hmm.
Fast på ett annat sätt, på ett mer andligt och ja men alltså ett mer hälsosamt och sunt sätt helt enkelt. Så där hade jag några tränare som var väldigt 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 bra, och en av dem där, han var också muslim, och han märkte att jag inte mådde bra, så han brukade påminna mig, ja men ska du inte gå och be, ska du inte, han var, nu är det isha, ska du inte be nu, är det, glöm inte fajr på morgonen, alltså så här. Han påminde mig väldigt mycket om saker och han var jättestöttande. Och han konfronterade mig en gång när jag var 17. Så konfronterade han mig och så säger han, jag vet att du missbrukar. Och jag blev jättearg. Jag blev så förbannad på den här alltså mannen. Jag tyckte han var helt alltså dum i huvudet, och jag tyckte att vad säger han? Hur kan han säga att jag är en missbrukare? Hur kan han göra så här mot mig? Och ja, jag var jätteupprörd. Och då så kom jag ihåg att han sa, ja men så sa han till mig så här, ja men du är inte välkommen till thaiboxningsklubben när du är påverkad, sa han. Mm. Och då sa jag så här, nej men då kommer jag aldrig komma tillbaka. Och där och då insåg jag att då erkände jag ju precis att jag missbrukar. Men att jag sa att så det blev lite så där, jag bastade lite mig själv om man säger så. Och så sa han så här, ja men du är välkommen hit om du tar hjälp. Mm. Sa han. Och då sa jag så här, men vadå hjälp? Han bara, nej men jag vet hur du kan, vart du kan vända dig eller så. Och han sa, jag och min fru, vi stöttar väldigt gärna dig. Mm. Sådär. Och jag gick därifrån, jag var jättearg. Jag kommer ihåg att jag tog jättemycket droger den kvällen, för jag var arg på honom. Och sen några dagar senare, efter jag liksom hade gått tillbaka till min ångest där och liksom det här jobbiga, så gick jag tillbaka och så sa jag till honom, ja men jag vill ha hjälp, sa jag. Och då var jag ju 17, och sen hände det någonting, alltså det här är lite, jag har lite såhär, det är lite dimmigt, för att jag missbrukade ganska hårt den tiden. Och hade även börjat med amfetamin. Så jag kom inte tillbaka till klubben efter jag sa det. Att jag ville ha hjälp. Mm. Utan jag försvann ut och missbrukade. Liksom fortsatte mitt race eller vad man säger. Sen när jag var runt 18 kom jag tillbaka till klubben igen. Och då sa jag, ja men nu vill jag sluta, sa jag då. Nu orkar jag inte mer. Och då sa han, ja, absolut. Och så gav han mig massa förslag så här, vad man kan göra. Och då sa han, du kan gå till socialtjänsten och få behandlingshem. Och det vill jag inte. För jag är muslim, det kommer bli... Och det här är också en av anledningarna till att jag startade det här kontot. Det är för att när jag kände det att, ja, men, gå till socialtjänsten och få hjälp till behandling, avgiftning och behandling. Mm. Så tänkte jag, nej det går inte, jag kan inte göra det för jag är muslim. Alltså det är tabu med droger och min familj kommer skratta ut mig och så de kommer, liksom vänner kommer ta avstånd och du vet om folk får reda på det här. Ja. Och så tänker jag så här, ja men hallå, hur många hade inte fattat att jag missbrukade för att jag var så inne i missbruket ändå. Så ja, men det var på något sätt det här skammen att liksom ta hjälp och att liksom, som muslim framförallt och förstå att jag missbrukar och att andra kanske muslimer också skulle fatta det. Och jag trodde inte att, på något sätt tänkte jag att ja, men Gud kommer döma mig ännu mer. Och sådär. Så jag tackade nej, jag vill absolut inte gå och söka behandling. Utan då sa han okej, okay, men du måste göra på andra sätt. För du måste ju göra någonting. Det händer inte av sig självt. Så. Och då sa han att det finns det olika självhjälpsgrupper. Som anonyma narkomaner. Som man kan gå på möten. Och då tyckte jag att det var jättefjantigt. Men ja, för jag bara, vad ska jag sitta där i en ring och dela av mina känslor? Usch, vad jobbigt med andra människor och så här. Men han sa, men det är anonymiteten är ju det. Du vill ju vara anonym på något sätt. Och då tänkte jag att det kanske kan funka. Så jag började med att tända av hemma hos honom och hans fru. Det var inte trevligt och det var inte vackert, men det var skitjobbigt.
Jag som är helt ute, jag är för gammal. Liksom. Tända av betyder liksom att du håller på och liksom slutar med det, eller?
Ja,
Så då kommer abstinensbesvären och allt.
Ja. Och jag skrivit lite, jag skrev lite texter under den tiden. För jag har alltid älskat att skriva ner mina känslor och sådär. Så jag skrev en del texter och sånt om det, hur det kändes och hur jag mådde.
Mm.
Och jag brukar jag delar lite av dem på min Instagram där.
Kan du berätta lite grann hur det var att liksom tända av?
Ja, jag får typ ångest bara jag tänker på det. Jag gick ju på bland annat benzo då, och det är en ganska så, egentligen är det ganska farligt att tända av själv.
Mm.
För att man kan få problem med hjärtat. Och sådär. Så jag rekommenderar ju, har man ett missbruk som är med benzo eller andra opiater, så ska man lägga in sig på avgiftningsklinik och få professionell läkarhjälp egentligen. Så man spyr, man mår illa, man har ont i hela kroppen, det känns som att skelettet i kroppen på något sätt går av. Jag kan inte förklara känslan ens. Jag har aldrig haft så ont i hela mitt liv. Jag trodde ju att jag skulle liksom nästan dö, så kändes det. Och det är också därför det är så svårt att sluta, tror jag, för att speciellt göra det själv, för att det är sån smärta ofta. Och det är så jobbigt att just gå igenom den här, avgifta sig själv liksom. Det är väldigt svårt. Så det är väldigt tacksamt om man lägger in sig på en avgiftningsklinik där man får läkarhjälp och man får stöd liksom med vad man kan göra för att underlätta smärtan och hur ens mående och så.
Och du gjorde detta helt själv. Hur lyckades du?
Jag vet inte.
Helt otroligt.
Men jag hade på något sätt bestämt mig vid den tiden, och jag hade börjat be väldigt mycket till Gud också. Och jag tror att när jag tänker idag, så tror jag, för väldigt många andra som jag pratat med som också har gått igenom liknande saker säger det, att det är den jobbigaste perioden. Men man måste ha en inre vilja och styrka och någon högre kraft av något slag. Alltså, en del väljer ju att tro på andra saker, men i mitt fall så var det ju Gud som var där och hjälpte mig. Alltså, jag tror inte jag hade klarat det om inte jag hade bett, om inte jag hade lyssnat på Koranen exempelvis. Jag låg och lyssnade på Koranen dag och natt, alltså, för att orka. Det var det här att liksom stå ut med smärtan och stå ut med det här. Och
hur lång tid tog det?
Alltså, den första veckan var värst. Efter den första veckan så började det ju bli bättre och bättre för varje dag. Så ja, en vecka är det liksom när det var det för mig som var det mest absolut jobbigaste. Sen så blev det ju bättre och bättre. Så det gick det bara liksom åt andra hållet. Eller så. Oh.
Och när du tagit dig igenom det här helvetet och kommer ut på andra sidan och känner dig frisk och liksom, vad tänker du då? Hur ska du gå vidare liksom?
Ja, och det var då jag började jag tänkte lite grann att men nu har jag ju klarat den här avtändningen, så nu är det bara att leva på som vanligt, tänkte jag. Men det gick någon månad och jag började ju få tillbaka känna känslor och liksom bli klar i huvudet, och jag insåg att nej men gud, jag har varit med om så mycket grejer, så allt kom ju på samma gång, alla trauman, alla jobbiga saker, allt som hade hänt bara liksom öste över mig. Och det var ju ohanterligt faktiskt. Och vilket gjorde att jag tog ett återfall. Och då hade jag kanske varit drogfri i 2 eller 3 månader. Någonting. Kom inte exakt ihåg, men jag räknade inte tid då. Eller så. Och det var exakt det här andra hade sagt till mig, att det är viktigt att ta hjälp direkt. För att annars är det så lätt att man tror att nu går det bra. Så jag tog ett återfall. Och när jag gjorde det så tog jag ett ganska rejält återfall, vilket gjorde att jag tog en överdos. Och då hamnade jag på sjukhus och var jättenära på att dö. Och när jag vaknade då så insåg jag att, alltså, vad håller jag på med? Där var min riktiga, riktiga brytpunkt. Jag trodde att jag hade fattat innan, men när jag vaknade där på sjukhuset, då fattade jag. Jag ville inte dö. Så.
Subhanallah. Nej, alltså jag tycker din berättelse är så viktig, eftersom det berör mig också. För att jag hade en barndomsvän som jag växte upp med. Vi gick i grundskolan från mellanstadiet upp till högstadiet. Sen skildes våra vägar för att han kom på en annan gymnasieskola och flyttade till Göteborg. Och jag var kvar i Malmö och liksom, men jag fick ju höra liksom, redan när vi var som vänner så började han med hasch och så här, och det var som en rolig grej, men nu när jag tittar tillbaka till det så vet jag att han inte mådde bra, han hade föräldrar som hade skilts och sådär. Sen så fick jag höra från vänner att han började med liksom tyngre droger, som jag hörde alltid liksom från omvägen när man träffade andra barndomsvänner, så han, vad gör han? Jo, men han hänger på möllan och tar och köper droger och så här. Så jag tyckte alltid liksom tänkte på honom. Och sen var jag cyklade på väg någonstans, jag minns inte riktigt var. Och då möter jag honom på cykelbanan efter många, många år. Och då ropar han till mig, han bara, Sally, liksom. Jag stannar och hoppar av min cykel och jag träffar honom. Och framför mig ser jag en människa som är sliten och liksom 3 år äldre än vad han borde vara. Jätteglad över att ha träffat mig och börja prata om hur man kan tjäna pengar och fixa pengar och sådana här grejer. Då fattade jag liksom att allt jag hade hört stämmer. Det var jättetråkigt att se honom i det tillståndet, för att han, när han gick i grundskolan och han inte höll på med droger, så var han intelligent, vacker, liksom på alla möjliga sätt, och så drogen hade liksom slitit ut honom och han hade ett jättekonstigt beteende, och vi pratade en kvart någonting sånt, sen cyklade jag vidare liksom så här. Sen fick jag höra på omvägen på samma sätt att han gick bort av en överdos, och en dag var jag i skolan för min son, då kommer fram en tjej till mig och säger, Sally, känner du inte igen mig? Så tittar jag på henne, jag känner inte igen henne. Och då säger hon, vi har gått i grundskolan tillsammans, liksom i högstadiet. Och hennes bror hade, hennes bror var kompis med min barndomsvän. Och de hade hållit på med droger tillsammans. Så att jag frågade henne, hur är det med han, den här barndomsvännen som jag har? Vad har du hört om honom? För jag hörde att, liksom, att han gick bort av en överdos. Stämmer detta? Så sa hon, ja det stämmer. Vill du höra det mest tragiska, sa hon. Så, ja, vadå? Så sa hon, den första personen att introducera hasch till honom var hans pappa, som sa, istället för att du ska använda droger med andra och så vill jag att du ska sitta och liksom ta en hasch här. Så det var så han kom i kontakt med hasch. Så när jag tänker på droger, när jag träffar elever i skolan och pratar om det här, för det är många som vet nu så här, men det är hasch, det är inte så farligt, jada jada, men jag går alltid tillbaka till min barndomsvän, för jag kommer ihåg när han höll på med hasch och det var inte farligt, och eftersom jag kommer från en trygg familj med liksom muslimsk uppfostran och så där, så liksom alkohol var aldrig någon tanke och hasch var inte någon tanke, så att jag kommer ihåg när han liksom frågade om jag ville pröva på, och jag bara, nej tack, du borde inte göra det där. Och han bara sa, men du behöver inte vara så rädd för det, Sally. Liksom, han har gått bort så ung. Han kunde ha varit så framgångsrik, och liksom, jag blev så ledsen när jag tänker på honom och vad som hände. Och nu när jag hör liksom att du hamnar i den situationen också, så det är hjärt Så det är sorgligt, det är sorgligt. Okej, okay, så du vaknar upp där i sjukhuset och du inser, det är det riktiga uppvaknandet, va? Att
ja.
Det här är på liv och död.
Mm.
Och att du verkligen behöver hjälp, att du inte kan bara ta dig förbi dig själv. Vad är nästa steg i?
Ja, men då så insåg jag att jag kanske skulle gå på de här NA-mötena. Mm. Den här självhjälpsgruppen som jag hade fått tips om. Så jag började gå på dem.
Mm.
Och där finns det ju både kvinnomöten som är bara för kvinnor. Och det finns blandade möten som är för män och kvinnor. Och det finns möten för män också. Så jag började gå på kvinnomötena väldigt mycket. Och ja, det var jättekonstigt att sitta och prata om känslor.
Mm.
För jag hade inte pratat om mina känslor sedan jag kan inte ens komma ihåg när jag hade pratat om mina känslor. Så ja, men det var också udda, för jag var den enda muslimen som var där. Jag var 19 år och eller skulle fylla 19, för jag blev drogfri 15 maj 2009. Och jag fyller år i juli, så jag skulle fylla, det var samma år jag skulle fylla 19 då.
Mm.
Och ja, nej, men det var jätteannorlunda, men jag lärde känna några där. Jag fick en sponsor. Mm. Och det är någon som man skriver i 12 steg i de här självhjälpsgrupperna, och det är olika steg där man lär känna sig själv, kan man säga. Man tittar på varför man kanske har blivit en beroende. Man lär sig hantera saker. Man tittar på jobbiga grejer. Och man rensar upp lite, kan man säga, i sitt liv. Och man utvecklas och lär känna sig själv.
Mm.
Och det var jätteviktigt för mig. Så den här sponsorn då är en person som har gjort de här stegen innan. Och hjälper en då att gå igenom det, så att man gör det tillsammans och sådär.
Mm.
Och det var någonting som jag verkligen, verkligen behövde. För jag visste inte vem jag var. Jag hade ju ingen aning. Jag hade ju levt i en fantasivärld, kan man säga. Där jag liksom hade tappat bort mig själv på vägen. Så det var väldigt viktigt för mig att lära känna mig själv på nytt. Och ja, men veta, ja, men att jag var värdefull och att jag faktiskt kunde klara av det här.
Mm.
Så jag fick jättemycket verktyg och strategier via de här 12 stegen då. Så jag gick jättemycket på möten där och skrev i de här stegen. Och sen märkte jag att nej, men det räcker inte riktigt för mig. Utan jag valde att söka traumabehandling. Jag hade fått PTSD av olika händelser som hade hänt mig under missbruket också. Så jag gjorde PTSD-behandling och traumabehandling. Och gick hos en psykolog också vid sidan av. Mm. För att jobba med mig själv och utvecklas. Och, samtidigt, parallellt med allt det här, så började jag bli mer och mer praktiserande också inom islam.
Mm.
Så
hur fick du hjälp med islam? Var det en moskén, eller var det en imam, eller var det vänner som hjälpte där med det?
Alltså i början så började jag nog lite själv, att jag liksom, ja, men jag försökte be 5 gånger, jag försökte liksom läsa Koranen, jag försökte göra de här sakerna. Och sen så gick jag till moskén när jag hade möjlighet. För där brukade jag sitta i moskén och skriva de här stegen. För det var det enda stället där det var lugnt och det var skönt. Och jag kunde liksom, det här andliga tomrummet som jag hade haft i hela mitt liv, kan man säga. Det fylldes när jag var i moskén. Så jag fick alltid en så häftig känsla när jag gick in där, och jag kände mig inte ensam och sådär. Och även om jag kanske inte pratade med så mycket systrar och sådär, så var det bara det jag behövde. Jag behövde sitta där, jag behövde skriva, jag behövde i de här stegen, jag bad och sen så gick jag hem och så mådde jag bättre.
Mm.
Och sen allt eftersom så började jag umgås lite mer med andra systrar och sådär. Och då blev det ju ännu mer. Och sen så vid det tillfället så, för jag hade inte hijab på mig i missbruket eller så.
Mm.
Så jag tog på mig min hijab när jag var runt kanske 20, 21, 22, sådär. Men så klarade jag inte av det. Det var alldeles, jag vet inte riktigt vad, jag hade så dålig självkänsla och så, men vad ska man säga, lite tro på mig själv att jag skulle klara av det. För att jag hade aldrig haft den på mig innan. Så jag fick jättemycket kommentarer. Vänner slutade prata med mig. En del av min familj ifrågasatte, min mammas sida ifrågasatte väldigt mycket. Och så jag hade på mig den kanske bara några månader. Sen tog jag av den igen.
Jag tänker att du går igenom hela den här liksom, bli fri från droger och liksom finna dig själv och så sätter du på slöjan så blir du ifrågasatt att det kanske bara blev för mycket.
Ja, men precis. Det var, och egentligen så tror jag också att jag gjorde allting lite för snabbt. Det är en sån där typisk grej för beroende. Man vill göra allting på en gång och det ska funka på en gång och man ska helst göra allt. Sådär. Jag kom ihåg att min sponsor som faktiskt var en svensk kvinna, hon sa till mig, men du, om det är viktigt för dig med din religion så är det kanske det du ska fokusera på nu ett tag. Och det var så himla fint att hon sa det till mig vid det tillfället. Så jag istället, jag försökte släppa det där med slöjan ett tag och så började jag helt enkelt liksom bara praktisera mer, helt enkelt. Be och sådär och omges med mer muslimer och fortsatte jobba i stegen och liksom, började få livet, började komma igång. Jag började jobba och fick bättre kontakt med min familj igen och saker och ting började liksom sakta men säkert rulla på efter det då.
Mm.
Ja, vad hände sen? Nej, men det har ju självklart hänt jättemycket saker under tiden. Alltså jag har ju haft jättemånga svåra prövningar.
Mm.
Även om jag har liksom haft mina strategier om att hålla mig drogfri så har jag fortfarande varit med om kanske dödsfall och sådär och då har det varit extra jobbigt och då har man haft återfallstankar att om man nu vill, för det är det här med att vara beroende, det är som ett ständigt jobb att alltid jag kommer alltid vara en beroende, så jag kommer alltid behöva jobba med mig själv för att inte hamna tillbaka i missbruket och det fick jag en del prövningar på när man tänkte att nu går det bra. Nu har jag några år drogfri här. Och, men allt är lugnt. Och så gick en vän bort. Och då, så det första jag tänkte var, nej men nu måste jag gå ut och knarka.
Mm.
För att det var så jobbiga känslor.
Mm.
Det var det jag var van vid, att knarka på känslor innan för att bedöva dem och slippa känna dem. Men så kom jag på att nej, med hjälp av de här personerna runt omkring mig då som har stöttat mig och sådär, att jag har verktyg idag att hantera mina känslor.
Mm.
Så vilket gjorde att jag behövde aldrig ta ett återfall. Utan jag kunde liksom hantera mina känslor och ta mig igenom de här svåra perioderna med hjälp av både av liksom islam och min andliga del. För den har varit väldigt, väldigt viktig.
Mm.
För att, alltså, att klara resten. Så jag tror inte att det hade inte bara funkat för mig att jobba med mig själv och sen inte ha liksom den andliga delen eller vad man säger.
Mm.
Och det är också en sån där grej i tolvstegsprogrammet, så säger de att man ska ha en högre kraft.
Ja,
då får man tro på vad man vill, men det är jätteviktigt att ha någonting att tro på som är större än dig själv.
Ja, precis. Ja. Nu när du har tagit dig förbi det här, om du kunde gå tillbaka i tiden och träffa dig, din yngre själv, och ge goda råd, vad skulle du säga till dig själv när du befann dig i det där tillståndet med droger och så?
Ja, alltså jag skulle nog säga att det är okej att ta hjälp. Det är okej att be en vuxen om hjälp. Det är ingenting att skämmas för. Och att det liksom är, det är inte mitt fel. Eller så. Det hade jag nog sagt. Och att jag hade nog sagt att våga lita på att Gud finns med dig. För det var ju en sån där sak som var, som jag var väldigt så här, nej men han finns inte, för han lyssnar inte på mig och sådär. Utan jag har nog sagt det, liksom våga lita på att Gud finns där hela tiden. Mm. Så, ja.
Fantastisk berättelse, och hoppas att det inspirerar våra lyssnare, och att om det finns några lyssnare där ute som har drogproblematik eller beroendeproblematik, kan dra nytta av det som du har berättat just nu. Jag kommer lägga länkar till alla de här sakerna som du har hänvisat till. Hur ser du din roll nu framöver?
Ja, nej men alltså, idag så pluggar jag ju till behandlingspedagog. Och ja, men jag känner att jag har kommit jätte, liksom just det med praktisera islam. Jag har tagit på mig hijaben äntligen för ett tag sedan här, och alhamdulillah, det känns jättebra den här gången. Inga konstiga tankar eller så. Och nej men jag jobbar ju på ett behandlingshem för kvinnor i missbruk just nu också. Och det är någonting som jag vill fortsätta med, och jag vill så mycket. Jag har jättemycket idéer och tankar, men jag vill föreläsa. Jag vill ja, men framförallt liksom nå ut till andra muslimer och stötta dem, och kanske finnas där om det är någon som inte vet vart man ska söka hjälp. Och att, ja, men man kan alltid skriva till mig på mitt Instagram-konto. Jag kommer inte liksom prata om det till någon annan, utan man är anonym och man skriver till mig och man vill ha stöd och hjälp och vart man kan vända sig. Och, ja. Så någon typ slags förändring vill jag göra inom den muslimska världen, att psykisk ohälsa och missbruk och så här, det, vi krossar den skammen vill jag göra.
Jättefint, och det tycker jag du har gjort med det här samtalet och med din Instagram-konto. Jag önskar dig all lycka till och framgång, och du har mig här om du behöver hjälp med något. Det här är ett område som jag vet är en stor problematik i samhället och i den muslimska gruppen. Man pratar inte om det, för det är tabu. Jag hoppas vi kan bryta det. För det är när man först erkänner för sig själv att jag har ett problem, det här är fel, jag måste till en förändring, så man kan göra någonting och be om hjälp. Det är ett stort steg. Jag tror inte det är bara människor som är beroende, utan vi alla har svårt för att säga det där, jag behöver hjälp, jag klarar inte detta själv. Vi tror alla att vi är några superhjältar liksom, som ska kunna knäcka och lösa allting själva. Men Gud har skapat oss så att vi har olika färdigheter och kunskaper, och vi hjälper varandra. Det är det som är bröderskap, syskonskap, liksom, att man ställer upp för varandra och hjälper varandra. Och det är så fantastiskt att se att liksom, den resa som du har gjort sen sån ung ålder och liksom, kommit till de här insikterna. Det här är jättedyrbara erfarenheter som du har med dig, som kommer hjälpa många andra som befinner sig i en svår situation som du befann dig i tidigare. Så att, tusen tack för att du ställde upp på den här intervjun. Som sagt, jag hoppas inshallah att det här inspirerar så många. Är det några sista tankar du har innan vi lägger på?
Nej, jag är jättetacksam att jag fick vara med. Och Jag vill också säga tack till min kompis och min syster Meriam. För hon har faktiskt en stor del till att jag startade kontot just för hon hjälpte mig att komma på namn och sådär. Så jag vill bara säga tack till henne.
Mashallah, jättefint. Och jag lägger som sagt länk till ditt Instagram-konto också. Tusen tack och så får jag önska dig en trevlig fortsatt kväll. Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
Tack för att du lyssnade på min intervju med Nishna. Något som jag tar med mig från mitt samtal tillsammans med henne är hur viktigt det är att söka hjälp. Många gånger står nämligen vår arrogans i vägen. Jag har läget under kontroll. Jag behöver ingen hjälp. Jag är ingen nolla. Nishna visar oss att det är fel väg att gå. Vänd dig till dem som kan hjälpa dig framåt i livet. Det är inte skamligt att erkänna sina fel och söka hjälp. Det är arrogans, det som på arabiska kallas för kibr. Att förneka ens brister och tro att man är bäst, en så kallad self-made man. Detta får mig att minnas vad Gud säger i Koranen, kapitel 16, vers 43.
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
Fråga därför de som har kunskap, om du inte vet. Slutcitat. Om du fann samtalet inspirerande så skulle jag uppskatta om du delade den med någon som du känner som fastnat i ett drogmissbruk eller som kämpar med att ta sig ur ett drogmissbruk. Jag hoppas att detta samtal kan vara en inspiration för dem att ta sig ur beroendet. Skicka ett mejl eller ett sms med länken direkt till intervjun koranpodden.se/151. Lyssnare har lämnat meddelande i vår telefonsvarare som jag vill dela med dig. Här kommer ett meddelande.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jag älskar att lyssna på Koranpodden för att den är ganska tydlig. Den är bra översatt på bra svenska och det är välformulerat. Och man kan lyssna på Koranpodden när man sitter i bilen eller står i en kö eller på gymmet. Och det är därför jag tycker att det liksom finns möjlighet att bli påmind om Allahs ord fast på svenska och ganska enkelt för de människor som är vana att prata svenska, att förstå också Koranen på svenska. Fastän det kanske inte går att göra 100% översättning. Men det finns många ord som vi gör att vi kommer närmare. Och vi får förståelse av innevärlden av Allahs ord. Så att jag älskar att lyssna på Koranpodden. Tack så mycket.
Tack själv min bror för att du lyssnar på Koranpodden. Och för att du lämnade detta meddelande. Det uppskattas verkligen. Tydlighet. Och att göra en podd som kan förstås och uppskattas av alla har varit ett viktigt mål i mitt arbete. Använder jag ett arabiskt begrepp till exempel eller en term på Koranpodden så försöker jag alltid till mitt bästa översätta det på enkel svenska. Vi behöver därför ditt fortsatta stöd för att fortsätta leverera nya poddavsnitt med intresseväckande intervjuer och samtal. Gå in på vår hemsida koranpodden.se och klicka på donera i menyn. Där hittar du både vårt Swish och bankgironummer. Via hemsidan kan du också mycket enkelt registrera dig som månadsgivare. Du stöttar då automatiskt Koranpodden varje månad med minst 50 kronor. Det kan låta som en liten summa men det gör stor skillnad. Så må Allah belöna dig för att du möjliggör för oss att fortsätta detta viktiga arbete. Nästa vecka är jag tillbaka inshallah med en ny föreläsningsserie som kommer bestå av 2 avsnitt. I föreläsningen från 2015 lyfter jag fram 19 exempel från profeten Mohammeds liv över honom var Guds frid där du får lära dig vad du praktiskt kan göra för att hålla kärleken vid liv och låta ditt äktenskap blomstra. Här är ett kort utdrag från den föreläsningsserien.
Och vad ska man göra då? Ska man lyssna? Man behöver inte säga så mycket egentligen. Det viktiga är att lyssna. Och ta till sig. Och förstå. Och då är det också, fungerar det också som en ventil. För den andra partnern kanske har varit med om en massa saker. Och du vet, det byggs upp en frustration. Men när de får berätta det till dig, liksom hur det står till, då är det som en ventil som släpper ut den här frustrationen.
Missa inte min föreläsningsserie Håll kärleken vid liv. Första föreläsningen släpps på måndag inshallah. Följ oss på Facebook och Instagram om du inte redan gör det, för inspirerande och upplyftande koransitat under hela veckan. Och vill du komma i kontakt med mig eller vill tipsa någon som du vill att jag intervjuar, då gör du det lättast genom att mejla mig på hej@koranpodden.se. Då återstår det bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag inshallah. Ta hand om dig tills dess. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.